öppna och röra vid oss. Amen. Jag ska läsa dagens text, som också är dagens evangelietext, ifrån Johannes 5, 31 till och med 37. Och temat för min predikan och inramningen och alltihopa, det är om att förra gången, förra söndagen, talade vi om Johannes döparen. Och han gjorde bara en bit, men Jesus gjorde helheten med helig ande. Och nu fortsätter vi på samma tema, helig ande, och fortsättningen där. Och vi kom in i ett sammanhang där Jesus har haft en diskussion. Han har visat sin storhet. Han har botat. Och detta är texten som vi använder oss av idag. Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty det verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just det som jag utför, vittnar om att fadern har sänt mig. Och fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig, men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt. Vi kan ha kvar texten, vi kan den stora bilden där nu. Så ni kan vara med lite grann och se texten. Det är alltså en text och en argumentation egentligen till ett sammanhang där Jesus hela tiden blir ifrågasatt vem han är. Och i vårat kapitel så har han precis gjort en sjuk man frisk. Mannen vid Betesda. Mannen som i många år sökt sig fram till dammen för att nå den helande dammen, men aldrig hinner fram. Jesus möter honom och gör honom frisk. Här är det ett exempel på hur Jesus visar sin storhet genom att röra vid den här mannen och göra honom frisk. Han säger: stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Och så blir det diskussion. Varför gjorde han så här? Det var ju sabbat den dagen. Det är ju helt emot alla rimliga ramar. Här får man inte göra så. Man får inte göra folk friska på sabbaten. Och diskussionen är: vem är Jesus? Hur är Jesus? Varför gör han så här? Och varför är han? Ja, han pratar om Johannes, han pratar om detta, han pratar om dopet. Vem är han? Då kommer de in i den här diskussionen. Och lite senare i vårt kapitel, precis innan vår text, så säger han: sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Han alltså bekräftar sitt historiska sammanhang genom att säga: han är sänd av fadern till att vara på jorden. Och det är alltså då fadern Gud som gör detta via Jesus. Det är alltså en diskussion. Ni hör, ni förstår, han hela tiden får försvara sig själv. Nu har han gjort en man frisk, och då blir han anklagad att göra det på en sabbat. Och så gör han det fel. Vem är du? Och han får hela tiden förklara: jag är sänd av fadern. Jag har min grund i Gud. Och jag är hans son. Och så lite senare i kapitlet: sannerligen jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Det är alltså återigen en koppling till fadern. Återigen. Han talar om hans auktoritet utifrån det att det är Gud som har sänt honom till jorden. Återigen här, av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör, så dömer jag. Om min dom är rättvis, så jag följer inte min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Det är alltså en argumentation. Vem är Gud? Vem är du? Vem är du? Vem är du? Hur gör du så här? Varför gör du så här? Varför gör du så här? Och han gör en återkoppling hela tiden. Jag är sänd av Gud. Jag är sänd av Fadern. Jag är Messias. Jag är den som ger livet. Jag är den. Jag gör det min fader har sänt mig att göra. Hela tiden. Hela tiden. Han viker inte av. Han springer inte runt på gatorna och skriker ut: se, jag är Messias. Se, hallå, hallå. Nej. Han låter sitt liv tala för sig själv. Han låter helandet vid dammen, mannen, tala för sig själv. Han låter de som får se det, att de som får se det blir de som berättar om honom. Han är inte den som lyfter fram sig själv, häller fram sig själv. Nej, de som ser vad han har gjort och upptäcker vem han är, de lyfter fram Jesus. De som en gång har mött Jesus, de kan inte sluta att berätta om honom. De som en gång har sett hans verk, den som har sett mannen vid Betesda bli frisk, han kan inte sluta tala om att han har sett en man bli frisk. Men då kommer ju problemet in. Det är ju det att det finns folk som inte vill veta av honom, inte vill se honom. Han hotar hela deras existens. Han hotar deras position, deras religiösa position, deras politiska position, deras makt, deras ekonomi. Här blir det diskussion. Och han får därför hela tiden förklara sig själv. Och vår text, om ni ser den första versen där: om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt, men det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd är giltigt. Han blir hela tiden ifrågasatt och måste förklara sig. Vem är jag? Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Alltså han får förklara. Vem är du? Vem är Johannes? Är det Elias som har kommit åter? Vem är det? Är det profeterna? Är det kanske Abraham? Vem är du? Jag är sänd av Gud. Jag är sänd av Fadern. Jag är sänd av Gud. Jag är sänd av Fadern. Han blir attackerad. Återigen, han får försvara sig. Men så gör han en distinktion gentemot Johannes. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty det verk som Fadern har gett mig i uppdrag till fullborda, just det som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig. Det är alltså en återkoppling där till Betesdadammen. Han är alltså sänd. Är ni med nu? Är ni med? Ja. Men ty det verk som Fadern har sänt, har gett mig i uppdrag att fullborda, just det som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig. Alltså det är ingen annan än Jesus själv som kan hela någon vid Betesdadammen. Inte Johannes, när han hade ett omvändelsedop. Nej, det är bara Jesus. Varför? Jo, för han är sänd av Gud själv, av Fadern. Och de som är där, de är så uppfyllda av det de har sett, så att de kan inte sluta prata om det. Det är ju ungefär som sommaren 2004. 1994. Alltså Henke, du säger nästan alltid detta. Och det är fantastiskt tycker jag. Det är väldigt bra. För han har upplevt någonting. Har vi upplevt någonting som påverkar oss? Vi kan prata om det i timmar. Ja, jo, så är det. Jag satt en gång och pratade med en man som var McLean-samlare. Och jag är lite McLean-intresserad. Men den kvällen, då var jag efter detta McLean-indoktrinerad. Han kunde inte sluta tala om dessa tåg. Och jag kanske är mer intresserad av järnvägen än tågen. Men alltså han var så inne i sina McLean-tåg och berättade för mig om X2000, hur de här nya skulle se ut, hur man kunde forma det här till ett landskap. En del av oss får väldigt stora ögon nu och stora öron. Jag ser detta. Alltså han var så inne i sitt så han kunde inte sluta tala. Jag ser inte att få in det här till att tänka på, ja, hur ser vi på infrastrukturen? Ja, men det är så här. Men McLean, vet du, det är framtiden. Vet du. Han kunde inte sluta tala. Eller som en del som har fått uppleva stunden i Kinnarps arena. Kanske 95, kanske 2004. Då HV vann SM-guld i hockey. Ja, alltså, en del av er, ni kan inte sluta prata om det. Jag kan sluta prata om det, men jag tycker det är intressant. Men jag har inte så biten i det hela. Jo, men är ni med? Det som drabbar ens hjärta, det man blir påverkad av, det kan man inte sluta tala om. Det är därför som Jesus blir ifrågasatt. Därför att de ser att människor runt omkring Jesus blir så påverkade av hans verk så de kan inte sluta tala. Trots att det är sabbat, trots att det är förbjudet, trots att de inte får göra detta, så kan de inte vara tysta. När Paulus var inför en stor åklagare, så säger han: jag kan inte vara tyst. Och det är därför som Jesus blir anklagad. För människorna runt honom blir så påverkade av det han har gjort så de blir förvandlade. Mannen vid Bethesda, Marta, Maria, Lazarus, alltså människor runt omkring, Zacchaeus, människor runt omkring Jesus blir hela tiden så påverkade så att det hotar hela politiska existensen, religiösa existensen. Och vår text är ju alltså en argumentation, vem han är, vad han är, vad han gör. Och han gör en sån tydlig distinktion gentemot Johannes. Så han säger att det är lampan som, det ljus som Johannes hade, eller lampan, det var en kort tid. Men jag har ett starkare vittnesbörd. Jag har en evighet. Och hur blir du och jag idag påverkade av Jesus? Ja, det är ju så här att när Jesus var på jorden så var han bunden av sin person. Han kunde inte samtidigt vara i Jerusalem och i Betlehem och i Rom. Nej, han var ju bara i Jerusalem om han var där. Alltså tänkt så var det så här. För att hela världen skulle få del av helig ande så var han tvungen att sända en hjälpare till jorden den dagen som han gick upp till evigheten och till himlen. Så helig ande kom ner. Och det betyder att vi idag har del av helig ande överallt. Och helig ande är alltså Jesus på jorden idag. Och det är helig ande som talar till oss idag. Ibland när man hör Guds röst. Ibland, precis som att jag hör Guds röst jämt. Men de gångerna jag får tilltal, då är det alltså anden som talar till mig. Om vi skulle göra så här nu, att ni skulle få komma fram och ni får berätta för mig hur ni har hört Guds röst, så skulle det vara alla möjliga sammanhang. En del av er hör Guds röst när ni ser ut på en vacker åker. En del av er hör Guds röst när ni står i sorlet och ljudet och människorna på Sergels torg. Och en del av er hör Guds röst när ni sitter i ensamhet och läser Bibeln. En del av er somnar när ni sitter i ensamhet och läser Bibeln. Men en del av er hör Guds röst. För mig är det så här att jag är absolut mest effektiv då det är som mest liv runt omkring mig. Ibland så frågar folk: hur kan du förbereda en predikan i fjällstugan? ja, rent missionsförbundist så är det nog inte rätt att ha en arbetsplats mitt bland allt folket. Men jag trivs väldigt bra med att sitta där. Alltså det är här, här får jag sån stimulans. Och det är som att Guds ord och anden talar till mig. Men det är jag. En del av oss behöver helt annorlunda. Åtskilda år eller... Den katolska biskopen Anders Arborelius. Jag tror att han har varit tyst i närmare 20 år innan han gick ut och började predika. 20 år av tystnad. Och han fick höra Guds röst. Det formade honom. Mig formade att vara här. En del av oss formas genom att vara på en hockeymatch eller vad det nu är. Scoutledare. Då hör man Guds röst. Men det är alltså Gud som talar genom sin ande till oss idag. Och jag ska göra en liten ordning för mig, hur det fungerar för mig. Jag får oftast tilltal då jag läser Bibeln. Då jag läser ett bibelord och läser det, då kan jag känna just det talade för mig på ett speciellt sätt. Just detta rörde för mig på ett alldeles speciellt sätt. Just detta gjorde att jag blev väldigt oerhört konfunderad. Hur ska jag hantera detta? Och när bibelordet kom in i mitt liv, då är det Guds ande som kom in i mitt liv. Kom in i mitt liv och rör vid mig. Och det är när anden kom in i mitt liv som också den kan peka på mitt liv och röra vid mig. Och för mig är det väldigt tydligt så här, att anden kom in och talar om synd. Och synd, och jag bara ska nämna det liten bit. Det handlar egentligen främst om att missa målet. Alltså synden blindar mina ögon och gör att jag inte ser klart Jesus själv. Så när anden kom in och rör vid mig, så ofta så pekar den på Johan, din själviskhet. Johan, vad har du mest för ögonen? Är det mig eller något annat? Johan, hur hanterar du detta? Ibland är det så, inte så väldigt ofta, men ibland så talar den när jag ska lägga mig. Då precis som att det kommer, då får jag tilltal. Du måste be om förlåtelse. Du måste ringa upp henne eller honom. Du måste skicka det där mejlet. Du måste göra det. Det är hur Gud genom sin ande talar in i mitt liv. Och den andra delen som den oftast talar till, det är rätta motiv. Alltså på något sätt är det ju så att Gud vill inte att vi bara ska framhäva oss själva. Att alltid det är jag som ska bli synlig, jag som ska bli känd, jag som ska få makten. När Gud och Jesus visar genom ett exempel på att det finns större värden med att vara kristen. Och det är att andra ska lyftas fram och få del av kärleken, nåden, befrielsen, frälsningen och evigheten. Det är det huvudsakliga. Och det oftast så visar sig anden i mitt liv och pekar på typ synd, rätta motiv, och han talar till mig och ibland ger mig rätta vägar. När jag säger det här så känns det som att jag alltid sitter där i ett brus och får del av anden hela tiden och aldrig får tystnad. Jag har tystnad. Ofta har jag tystnad. Ofta får jag uppleva hur jag känner att nu ber jag dig, kära gode Jesus, tala till mig. Jag behöver vägledning i detta. Jag vill bli påfylld igen. Jag behöver få uppleva igen. Tystnad. Är det någon som känner igen sig? Ofta är det så. Det är inte bara så, det är inte som en automat där jag trycker in anden och sen så drar jag spaken och så får jag ut anden på något sätt. Utan det är ju så. Jesus var 40 dagar i öknen. I den tystnaden, i den utsattheten, där talade Gud till Jesus. Om vi ser till den här texten, vad den kan lära oss idag, så tror jag att det finns en huvudtes som kan visa oss allra tydligast om vi är de som ifrågasätter Jesus, vem han är. Så är det nog oftast att vårt problem, vår fariseism, det är att vi är gnostiker. Det vill säga att vi är Gud själva och vi vet bäst. Vi vet bättre än Gud. Vi vet hur man ska hantera en situation. Vi vet hur det ligger till. Vi är den som ifrågasätter, varför gör du så här? Vi vet bättre, vi vet bättre. Men där Jesus säger, det jag gör, det är att jag har sänts till jorden för att ge dig liv. För att jag vill vara bäst i ditt liv. Inte du. Jag vill visa dig vägledning. Min ande vill ge dig av en uppfyllelse och kraft och visa dig på rätta vägar. Om vi inte vet bäst i alla lägen, utan vi ber om vishet och frågar, käre gode Jesus, hur ska jag göra i den här situationen? Då går vi ner från vår farisism och ödmjukar oss inför Jesus och ber om hjälp. Om vi går ner från vår farisism och frågar, hur ska jag hantera min ekonomi? Inte att jag vet bäst. Nej, jag ber om rätta motiv. Hur ska jag hantera detta? Om vi går ner ifrån vår farisism mot en gång till och ber, hur ska jag hantera mitt liv? Mina gåvor, det jag är bra i. Ska jag bara satsa på karriären? Eller kanske kyrkan kan få del av lite? Eller ska jag bara tänka så här om mig och min familj? Eller kan tänka lite vidare till dem jag möter? Att inte allt att veta bäst. Att inte alltid vilja ha allt själv. Utan be en ödmjuk bön. Herre, påverka mig i rätt riktning. Så att fler får del av evigheten och helig ande idag. Vi ska alldeles strax sjunga en psalm. Grip du mig helig ande. Och efter det så ska vi sjunga några lovsånger. Och jag vill göra en enkel inbjudan redan nu, att när det är lovsång sen så kommer jag stå någonstans här. Och du som vill bara få en enkel bön där jag lägger min hand på din axel och ber, kom du helig ande, vidrör, vägled och visa din väg. Då kommer du fram hit, inget dramatiskt. Och vi är i lovsång, vi kommer att stå upp under lovsången den första tiden, så det är inte alls dramatiskt. Och bönen från min sida är att du ska få uppleva att Gud vill påverka dig så att inte du alltid vet bäst. Att anden ska få komma in och påverka dig och använda dig. Amen. Herre, nu ber jag dig om din välsignelse. Att du ska röra vid oss idag. Jag ber att du ska röra vid våra liv på ett sätt som gör att vi inte kan sluta prata om dig. Att våra hjärtan är så fyllda av dig och din heligande. Att vi inte kan sluta visa på dig, utan vi är så fyllda av dig. Jesus, kom du heligande. Rör vid våra liv.